Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kära dagbok, fick en fråga idag av en bekants bekant som har svårt att få barn med sin man om hur man går tillväga för att få hjälp med att bli gravid. Och jag drog igång mitt vanliga snack om kliniker, ålder, IVF, hormonbehandlingar, sprutor, ICSI, slemhinnan, spermadonation, äggdonation och så vidare. Hon tittade på mig med stora ögon och öppen mun medan jag pratade på. Och efter ett tag så stoppade hon mig och sa, förlåt, men jag förstår ingenting av det du pratar om. Hej och välkomna, avsnitt 82 av podden Jag vill ha barn. Och idag är jag här med Anna-Karin Lind och Camilla Stenfeldt från Livio. Hej!
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 Alltså med anledning av den här händelsen som jag var med om för ett tag sedan och också att jag får väldigt mycket frågor från er lyssnare så har vi bestämt oss för att temat för november ska vara Back to Basics. Och att jag då, trots att jag säger att den här podden ska bara handla om känslor och vara emotionell, så kommer vi hela den här månaden ägna oss att utbilda oss helt enkelt i det här med assisterad befruktning och fertilitet. Eftersom ni lyssnare verkligen efterfrågar det. Och sen tror jag också det blir lite att jag själv glömmer bort hur det var, för att jag kan så mycket nu. Så då bara babblar jag på om allting utan att ta ett steg tillbaka. Så det är det vi ska göra. Camilla, lyssnarna känner ju dig sen innan. Du var med i avsnitt 70. Och då hade vi frågor utifrån att vara ensamstående, va? Det var temat. Och Anna-Karin har inte lyssnarna träffat innan. Men det har de egentligen, kan man säga. För att väldigt mycket av min research har jag ju gjort via dig. Så mycket av det jag kan kommer från Anna-Karin. Kan inte ni berätta var och en lite kort bara vem ni är och vad ni gör och var ni jobbar och så.
Anna-Karin Lind heter jag och är medicinsk chef på Livio. Jag jobbar kliniskt på vår klinik i Göteborg två dagar i veckan. Jag är gynekolog i allmänkirurg från början, men det är mycket mer spännande med gynekologi och så hamnar jag på det här området.
Hur länge har du jobbat med det här?
Ja, mer än 20 år.
Ja. Så coolt tycker jag. Camilla, berätta, vem är du?
Jag är läkare, gynekolog, obstetriker och verksamhetschef på Livio Gärdet här i Stockholm. Och har inte jobbat lika länge som Anna-Karin med inom IVF, men drygt 10 år måste det vara i alla fall. Mitt hjärta brinner ju lite extra för donation, det har jag drivit på vår klinik länge.
Ja, det ska vi också passa på att prata om idag, för att den här veckan har Socialstyrelsen en speciell donationsvecka när man lägger extra fokus på donationer. Okej, hörni, då tänker jag att vi drar igång det här batteriet av frågor. Och jag kommer nu, kan man säga, kombinera mina egna frågor med lyssnarnas frågor utan att egentligen kommentera på vem som har frågat, för det är ju faktiskt helt ointressant. Men jag tänker mig att vi ska liksom komma ihåg att det här ska en person förstå som inte vet något.
Okay.
Till skillnad från alla oss tre, som till och med jag utser mig själv till expert nu för tiden.
Det tror jag att du är.
Ja, tack. Om vi börjar så här då. När och ska man vända sig till vården? Och vem ska vända sig till vården?
Du menar om man...
Om man vill ha barn, såklart.
Ja. Ja, det beror lite grann på hur gammal man är. Som kvinna under 35 och i övrigt frisk så kan man ju försöka själv ett år. Innan. Är man äldre eller om man har någon känd eller misstänkt sjukdom kanske man ska söka redan efter ett halvår eller ännu tidigare. För det man gör med en utredning, det är ju dels försöka hitta om det är någonting man kan hjälpa till med. Och i sådana fall med vad, eller om det är faktiskt så att man ska vänta. Så att,
men så man ska den, så den här regeln att man ska vänta ett år, den tycker inte ni gäller om man är äldre? Alltså.
Nej, inte om man är äldre, för att man kanske faktiskt behöver hjälp och då har man inte, eller det man inte har är tid.
Ja, bra. Mm. Så det är egentligen ingen regel det där med ett år?
Det är väl rimligt att man, om förutsättningar finns, att man försöker själv, om det är så att man är ett heteropar då, som har egna spermier och ägg. Att man försöker tajma ägglossningar om det är så att det finns ägglossningar regelbundet. Då känns det ju tufft att gå direkt på IVF. Det är en mycket kostsam behandling, så det ska vi inte slösa med om det inte behövs. Men en utredning kan man ändå göra om man har försökt under ett år. Det är rimligt med ett år om alla förutsättningar finns.
Och sen ska man ju tänka på att de allra flesta behöver ju faktiskt inte söka vård.
Nej.
Om man är, framförallt om man är lite, om man börjar i tid. Så tycker jag också att man ska utgå från att man kan bli gravid alldeles av sig själv. Och kanske, jag vet, många är så otroligt stressade, börjar med ägglossningssticker så fort de slutar med sina p-piller. Folk är ju myndiga och får naturligtvis göra det, men om man har sex, om ett heteropar har sex något sån här ofta, i alla fall minst 2 gånger i veckan, kanske oftare, så då blir de allra flesta gravida av sig själva. Om man är yngre framförallt.
Det är viktigt att få med åldersaspekten här, tänker jag. Men du, Camilla, du sa något här som fick mig att tänka på hur länge ska man tänka att det är rimligt att försöka hemma, alltså hur lång tid tar det att bli gravid utan hjälp om vi säger att alla förutsättningar är som de ska?
80% blir gravida
inom ett år.
Sen blir resterande hälften av de här kvarvarande 20% då blir gravida år nummer 2. Ungefär någonstans där. Om man är under 35.
Jag har hört någon sån där siffra på att det är 7 ägglossningar i snitt
som det tar att
bli gravid.
Ja, men om du är 20-25, då blir de allra flesta gravida inom de första månaderna. Då är det ju ungefär 30-35% chans per månad att bli gravid. Medan är du uppåt 40 kanske det är enstaka procents chans att bli gravid per månad.
Timingen är ju också viktig. Så om man försöker i fel del av cykeln, då kan man ju försöka.
Så man måste ändå kunna lite för att dra igång med det här. Liksom.
Ja.
Hur skaffar man sig den kunskapen då?
Läsa på.
Alltså, googla typ.
Finns det en menscykel som är ungefär 28 dagar, då brukar ägglossningen vara i mitten på den menscykeln. Kring dag 14 skulle jag säga. Om man är uppmärksam på sin kropp så kan man ju faktiskt titta på sitt sekret från slidan. Det blir lite mer som äggvita ser ut, genomskinligt och sådär lite. Fångar man in den mellan 2 fingertoppar så går det att dra lite i den. Det är en flytning som föregår ägglossningen.
Alltså den får man någon dag innan ägglossningen?
Ja. Den blir lite segare liksom framåt ägglossningen, så den kan man ju gå på. Men som sagt, man behöver inte hålla på med ägglossningsstick och sekret och så. Vet man att man har en menscykel som är kring 28 dagar så kan man ju ha sex i mitten på cykeln lite mer frekvent då kanske.
Och framförallt innan ägglossningen.
Ja, det är viktigt. Efter är det ju för sent.
Då är det bara för nöjes skull.
Ja, det är också fint.
Ja, eller hur?
Ja, men det här tycker jag är viktigt att komma ihåg, att det liksom, precis som du sa Anna-Karin, alla behöver ju inte hjälp. Och som du sa Camilla, att det kan ta lite tid. Och då kommer vi till det här med åldersaspekten. Om vi ska få in lite siffror här, när är det lätt att bli gravid och när börjar det bli svårt rent åldersmässigt?
Vi brukar ju säga att 35 år är en sån här gräns där kurvan, fertilitetskurvan, viker av neråt.
Lite skarpare.
Neråt.
Börjar ju efter 30.
Ja.
Men sen också så, vad har man tänkt sig? Hur stor, om man nu får drömma och tänka så, hur stor familj vill man ha? Om man då vill ha 2 barn. Om man tänker sig, ja men vi skulle vilja ha 2 barn. Då ska man börja innan man är 32. Vill man ha 3 barn, då ska man ju börja innan man är 27. För att ha en ganska stor tjänst. Då finns ju de som är 35 och får tre barn. Men för att vara en, alltså man brukar säga kanske 90% i sannolikhet att kunna få tre barn, så ska kvinnan vara under 27.
När man börjar med
När första. Man börjar, ja. Sen så finns som sagt de som naturligtvis är äldre, men det är man, hur man vill ha det.
Jag brukar säga det, jag träffar ju ofta unga personer som frågar, men hur ska jag göra så jag inte hamnar i din situation? Liksom. Och då brukar jag alltid säga så här, men när du har fyllt 30 måste du ha en väldigt tydlig plan.
Ja. Det tror jag är jätteklokt.
Är det ett bra råd?
Ja, det är ett bra råd.
För det har jag killgissat mig fram till. Det
Nej, inte bara killgissat.
Nej, men eftersom jag själv ju tänkte att det bara handlade om vem jag skulle skaffa barn med. Jag hade liksom ingen aning om att det skulle spela roll min ålder. Jag hade liksom, det känns ju så här helt knäppt nu med allt jag kan nu. Hur obildad jag var. Och hur dålig koll jag hade. Liksom.
Men det tror jag det är väldigt vanligt.
Ja.
Nej, men vi känner oss så unga så länge. Men det, våra ägg är ju inte det.
Nej. Och sen tänker jag också att vi inte får... Jag skulle ju helst vilja att i den sexualundervisningen man får i skolan, att man kunde lägga till liksom, tre meningar om fertilitet.
Ja, absolut. Samtidigt så är jag, när mina egna barn gick på gymnasiet, jag tror jag var på högstadiet också, men det kanske var lite för tidigt. Men på gymnasiet, jag är lite osäker på hur mycket man tar till sig av det. Men däremot så tycker jag absolut att man ska på mödravårdscentraler, de som sysslar med preventivmedel, där ska man alltid ta upp det, och det gör ju många idag. Tar upp hur har du tänkt dig när man, så att man inte slentrianmässigt bara förskriver p-piller eller byter spiralen om det är så att det är en kvinna som har behov av det.
Jag tror liksom att min gynekolog kanske gjorde lite det, men dels var han man, och det gjorde att jag blev provocerad av hans förslag att jag skulle skaffa mig en partner och sådär. Det tyckte jag var väldigt uppfordrande. Och då blev det liksom som någon motsatt effekt. Däremot en sak som han gjorde var när jag sen kom på att jag skulle frysa ägg. Då sa han, det är du för gammal för. Då blev jag ju skitsur. Men så här efterhand så räddade han ju mig. För hade jag gjort det hade jag nog väntat ytterligare en massa år. Liksom. Så att... kanske att ni ska ta lärdom av mig och lyssna på vad era gynekologer säger och inte bara tänka att de säger det för att provocera er, för det gör de ju såklart inte. Såklart inte.
Och idag, nej, och idag kan man ju, man kan ju få barn på så många olika sätt, eller bli gravid på så många olika sätt. Så det handlar ju inte alltid om en partner också.
Nej, precis. Bra. Bra sagt. Jag har suttit här och tänkt på Anna-Karin där du sa med att du var och träffade dina barns kompisar i gymnasiet. Och att de är inte mottagliga då. Men jag tänker att om man ska, när man är 25-30, börja ha en plan. Då måste man ha hört det där ganska många gånger.
Så kan det vara.
Så jag tänker att man visst måste börja med det i gymnasiet och så. För att man, när man är 25, ska ha landat i att det här måste jag tänka på. En fråga som jag kommer på nu. Säger man att ofrivillig barnlöshet är en sjukdom?
Ja.
Det är bra, skönt att få lite bekräftat av er. För det är också något som jag har killgissat lite om här i podden.
Enligt WHO är det. Ja. Ja, det är en diagnos.
Och vad är det för... hur diagnostiserar man det då? Alltså vad är det för krav för att man ska få den diagnosen? Vet ni det?
Ett års ofrivillig barnlöshet är det egentligen.
Så den är inte riktigt anpassad till om man inte har partner och så?
Nej.
Det tycker jag också är så fint, för att jag brukar ju säga till mina klienter, de som går i mina grupper och lyssnar och så, att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Och då hänger det ju ihop med att man säger att det är en sjukdom. Ska vi då gå in på hur en fertilitetsutredning går till? Berätta.
Om vi börjar med mannen, så brukar han förlämna ett spermaprov och så tittar vi på hur många spermier det finns och hur rörliga de är och så. Titta på koncentrationen. Det är väl det viktigaste provet som vi tar på en man.
Och gör ni det hos er eller måste han gå och åka någon annanstans? Eller?
Det gör vi hos oss.
Hur går det till?
han antingen
det är så fnissigt.
Antingen så han kommer till kliniken och får en burk. Man kan inte ta vilken burk som helst, utan en burk som vi ger ut. Och antingen så kan man lämna provet på kliniken. Det finns rum som man kan gå in och låsa
ja,
om sig.
Ja, där har jag ju varit i ett sånt där rum.
Eller också kan man göra det hemma om det, man har mindre än en timme till kliniken och håller provet varmt.
Just det, i armhålan typ. Cykla ja, mer i innan, armhålan.
Ja, eller innanför skjortan eller någonting. Ja. Precis. Och är det så att det inte finns några spermier eller att det finns väldigt få spermier, då får man gå vidare med en med blodprover.
Okej, okay. Det finns liksom ett steg två.
Ja. Och först brukar man få lämna ett prov till.
Ja, det är sant. Ett prov till. Två prov.
Ja, för visst är det så att det kan vara olika från gång till gång när man lämnar spermier?
Ja. Nej, men alla män har som en sinuskurva. En sinuskurva, det betyder att det går upp och ner. Som en våg. Ibland är det mer och ibland är det färre. Ibland är det fler och ibland är det färre spermier.
Men det är inte kvaliteten också, som går som en våg, utan det är antalet.
Ja, oftast antalet. Förmodligen kvaliteten också beror på. En man kanske av någon anledning har varit sjuk, haft någon svår influens eller så.
Tagit någon medicin kanske under tid. Det tar ungefär 3 månader för nya spermier att bildas. Det bildas ju nya hela tiden hos mannen.
Det tycker jag också är en intressant grej som man ska komma ihåg. Att vi kvinnor har våra ägg från allra första början. Medan spermierna förnyas hela tiden.
Jo, men det är de proverna som gör på mannen. Sen när vi gör fertilitetsutredning hos oss, då kommer ju paret tillsammans och då går vi igenom provsvaren för båda och efterhör sjukhistoria och kollar vilka mediciner han har ätit kanske och så vidare. Så vi går igenom hans hälsohistoria och ärflighet så.
Hur vanligt är det att, om vi nu bara pratar om heteropar, att det är något så att säga fel, tycker jag, är så jobbigt ord. Vad säger man?
Att faktorn ligger där i spermierna. Ja, en tredjedel ungefär.
Ungefär. Och sen så är det ju man är alltid så, om man kommer som ett heteropar så är man ju alltid summan av ett par.
Just det.
Ja, det kan ju vara, spermaprovet kan ju faktiskt ibland vara ganska nedsatt. Fast det kanske är en ung kvinna. Då kanske de har möjlighet att bli gravida själva. Och man ska ju, men precis, man ska ju aldrig säga till en man som har spermier i utlösning att du kan aldrig ge upphov till graviditet själv. För att det ibland blir det så. Medan en man som har ett alldeles normalt spermaprov ibland inte kan göra det. Så man ska vara lite försiktig med.
Ja, det är viktigt.
Ja. Det finns inga, det är inte så svart eller vitt, nej. Det är bra att komma ihåg.
Och jag tänker, det du säger nu, det får mig ju att tänka på. Det finns ju donatorer som inte blir godkända som donatorer för att provet inte är tillräckligt bra, så att säga. Och då finns det ju historier om att de då inte tror att de kan göra någon gravid. Men det har de då frivilligt gjort andra kvinnor gravida. Fast de har trott liksom att det inte blir. Så även om man har ganska få spermier så kan man oftast göra någon gravid ändå.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ska vi gå över till kvinnans fertilitetsutredning då?
Det är precis som Camilla säger då vad det gäller mannen. Man frågar hur man har haft det förut, om man har haft några sjukdomar, om man har varit gravid förut, om man har haft klamydia eller någon annan infektionssjukdom. Och sen så undersöker man kvinnan med ultraljud via slidan. Jag brukar säga att livmoder och äggstockar är så små så man vill komma nära. Så därför måste man göra det via slidan. Då ser man ju hur livmodern ser ut. Att den har normal form. Att man inte har några muskelknutor. Eller att man har misstänker på att den skulle... Man kan ju ha, vilket är väldigt ovanligt, att man har, vad ska man säga, anläggningsskador. Det vill säga sånt som när man kom till i mammas mage så blev det fel när det smälte ihop, kan man säga. Det är ovanligt. Och sen så tittar man på äggstockarna. Och då brukar man titta på någonting som heter äggstockskapacitet, äggreserv, ovarialreserv, det är samma sak. Då tittar man hur många äggblåsor ligger liksom och väntar på sin tur i äggstockarna. Och så tar man ett blodprov som också mäter det som heter AMH, antimüllers hormon. Men det säger väldigt lite om hennes förmåga att bli gravid av sig själv. Det finns kvinnor med väldigt låga sådana värden som kan bli gravida av sig själva. Utan det är väl mer prognostiskt för om man ska göra IVF, vilka doser och så man ska ge. Man ska vara lite försiktig med det där och att uttala sig om det. Sen tittar man ju, stämmer det om hon säger att hon är precis på väg mot ägglossning, stämmer det med hur det ser ut ultraljudsmässigt?
Kan man göra det där ultraljudet när som helst i månaden?
Ja, absolut. Spelar ingen roll om man blöder.
Och AMH-blodprovet också när som helst i månaden?
I princip, ja. Det varierar ju lite i månaden, men i princip, ja. Sen ska man vara väldigt försiktig med om man någon gång tidigare, kanske för 5 år sedan eller någonting sådär, tog AMH. Och så vill man jämföra med det man har nu. Det ska man ju inte göra, för det är helt olika analysmetoder som man hade då och nu.
Ja, och det finns väl också typ 2 olika sätt även nu?
Ja,
2 olika skalor i alla
olika
fall.
Skalor,
för det upplever jag att
det.
Folk
ja,
pikomol
per liter.
Slänger sig med siffror som inte går att jämföra.
Nej, pikomol per liter och mikrogram per liter eller nanogram per milliliter. Ja, men det kan man räkna
om. Kan man liksom prata om bra och dåligt AMH?
Det tycker jag att man kan.
Ja, det kan man väl göra, men man ska vara lite försiktig, framförallt. Det är kvinnans ålder som är absolut viktigast. Men lite prognostiskt kan man ju använda det, till exempel om man ska vara lite mer ha lite mer bråttom till IVF kanske.
Just det.
Om det börjar gå åt det låga
hållet. Har man 0,03 i
AMH, nej, då är det ju ingen idé att göra IVF.
Nej,
då är inte IVF det man ska göra.
Så egentligen är AMH mer en indikation om vilken typ av behandling man ska välja. Snarare än...
Och vilken dos.
Och vilken dos framförallt. Och så ja, det är det viktigaste. Man får ju inte stirra sig blind på det. Men också ibland när vi faktiskt avråder det tillsammans med, just när vi pratar IVF, ett AMH tillsammans med ålder kan ju göra att man säger att det ska man inte ens försöka göra IVF. Och det är ju inte för att man inte vill eller för att... Det är många så som ändå absolut vill försöka, men jag tycker ibland att man faktiskt ska avråda om man är äldre.
Jag hade ju önskat att någon avrådde mig från antal behandlingar.
Ja,
framförallt att jag gjorde 5 inseminationer när jag hade fyllt 40. Kan man ju verkligen ifrågasätta varför jag gjorde det.
Men
jag hade högt AMH. För min ålder högt AMH.
Ja, och då kanske man tänker, ja men vi har 1 insemination. Ja men det är så lätt, vi provar ändå. Ja men vi gör 2 inseminationer. Sen så tittar man också, om vi nu ska gå tillbaka till utredningen. Så tittar man ju också på passagen i äggledarna. Om det är då antingen om man planerar för insemination med donerade spermier, eller om det är så att man lever i en heterorelation, så spermierna ska kunna passera av sig själv, att ägg och spermier verkligen kan träffas. Sen är ju inte det någon garanti för att äggledarna kanske fungerar som de ska. Men det talar ju ändå om de är öppet stående.
Hur tittar man på det?
Då måste man med ultraljud enbart, så ser man ju inte äggledarna. Jag brukar säga att de är som små bandspaghetti. Man måste fylla dem med någonting för att man ska se dem. Det bygger ju, ultraljud bygger ju på kontraster. Så att då vanligtvis brukar man faktiskt kunna fylla dem med koksalt och lite luft. Eller så kan man använda en kontrastlösning.
Och det gör man hos er?
Ja, det gör man hos oss. Det ingår i utredningen. Och det brukar, lite känns ungefär som mensvärk.
Gör ni det på alla?
Nej.
Vad avgör om man ska göra det eller inte?
om vi redan vet från början att här ska vi gå till en IVF, då är det egentligen bara klåfingret att hålla på.
Just det, såklart. Då ska vi inte ens använda äggledarna.
Nej, precis. Vi hoppar ju över äggledarna då.
Det man möjligtvis kan göra om man vill titta på hur livmodern ser ut.
Det kan man göra ändå.
Man kan lägga in, det man gör är att man lägger in en liten tunn slang genom livmodertappen som sitter högst upp i slidan, precis som när man tar ett cellprov. Tar man ju ett cellprov därifrån, man lägger in en tunn slang istället. Och samtidigt som man gör ultraljud via slidan så spolar man in lite koksalt i den här slangen. Och då ser man hur livmodern fyller sig med koksalt. Att det inte finns några polyper eller myom eller så.
Och sen så alltså kan man på också livmoderväggen?
Ja, på livmoderväggen.
Vilket ju då påverkar möjligheterna för ett ägg att fästa.
Precis. Mm. Mm.
Mm. Och det är bäst att göra det efter mens, när slemhinnan är tunn.
Ja.
Just då är det lättast att bedöma väggen.
Precis.
Kan vi ta ett litet snack om slemhinnan? För det upplever jag att folk har så dålig koll på. Berätta hur, för det första, hur den fungerar.
Hur slemhinnan fungerar?
Ja.
Alltså det är ju
att, och hur det påverkar hur man blir gravid?
Ja, för det första är det ju, människokroppen är ju helt fantastisk. Så inför varje ägglossning så bygger slemhinnan, det är liksom själva fodret i livmodern, bygger den upp sig för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Och så blir den tjockare och tjockare, och sen så har man sin ägglossning då, som Camilla berättade, ungefär mitt emellan två menstruationer. Då får livmoderslemhinnan sen, där ägget har lossnat från äggstocken, det är som en ballong som det går hål på. Där den här ballongen har brustit bildas det sen en gulekropp som producerar gulekroppshormon som för att sen den här tjocka fina slemhinnan i livmodern bygger om sig så att den är mottaglig för det befruktade ägget, det lilla embryot som sen kommer svävande genom äggledaren för att fästa in i livmodern.
Gör du beskriver det bra, Anna-Karin. Ja, visst var det. Vi blev helt lite rörda idag. Ja.
Och detta händer varje månad.
Ja, det är fantastiskt.
Är det inte mirakel? Det är ett mirakel. Och dessutom blir man då tyvärr inte gravid om det är det nu man vill. Då blöder man ut slemhinnan. Ja. Den åker ut och det blir ingen ärrbildning. Utan sen sker samma sak igen. Det är liksom...
Det är det som är mensen.
Ja, det är det som är mensen. Man blöder
för många tror ju att det är liksom ägget som är mensen. Men det är ju slemhinnan som är mensen. Eller
precis.
Hur?
Mm. Ja, för det första så kommer ju inte alla ägg som ägglossas befruktas ju inte. Man kanske inte har haft sex.
Nej.
Eller så fanns det de spermierna som var där togs inte in i ägget.
Mm.
Eller så tog det sig in i ägget men... ägg och spermen smälter inte ihop. Det kan ju hända vad som helst. Så det är inte ens säkert att det kommer något litet embryo in i livmodern.
Mm.
Och kommer embryot så långt att det har kommit då till det som är blastocyst, det är då det fäster in i livmodern, ser ut som en liten diamant, fotbollsdiamant. Beror på hur man är lagd. Vad man tycker det ser ut som. Så pratar den med slemhinnan, och slemhinnan, de pratar med varandra.
Mm.
Och pratar de då på rätt sätt så fäster det in.
Det här med att gå igenom sjukdomshistorien.
Ja.
Vad kan komma fram där som kan påverka?
Ja, men det kan ju vara om man säger att man har väldigt smärtsamma menstruationer, om vi ska prata om endometrios.
Mm.
Det kan vara att man är opererad tidigare.
Mm.
Till exempel opererad för en brusten blindtarm. Eller något annat. Någon större kirurgi som man har gått igenom.
Opererat äggstockarna.
Ja, precis. Ja. Absolut.
Ja, myomopererad.
Ja.
Sköldkörteln brukar vi fråga om också, om man har haft något problem med den. Och den brukar vi kolla också genom ett blodprov.
Ska man göra.
Mm.
Ja.
Just det. Gör man det samma blodprov som AMH?
Ja, det brukar vi.
Samtidigt. Det är standard på alla. Det tittar man på alla. Nu pratar vi om kvinnor.
Mm.
Sen är det då om man har oregelbunden mens.
Mm.
Då kan man ju behöva titta på andra hormonparametrar. Men det finns inget visat hos kvinnor med regelbunden mens att man måste titta på någonting annat. Alltså man ska titta på en del frågor, vad har jag för östrogenvärde? Vill titta på någonting som kallas för follikelstimulerande hormon eller luteiniserande hormon.
Vi kollade med förr när AMH inte fanns.
Det här är det som heter FSH.
Ja, FSHLH.
Som alla tror, inklusive jag själv. När jag trodde när jag gjorde min fertilitetsutredning att AMH var äggreserven och FSH var äggkvaliteten.
Nej, det
hade
inte
någon liksom lärt mig, trodde jag. Det stämmer ju verkligen inte.
Nej, innan vi hade AMH så kollade vi FSHL.
Ja. Men så FSH bidrar inte till att ge någon mer information om det inte
väldigt
är specifika
sällan,
fall.
Väldigt sällan. Sen är det ju också, jag tänker det här med anamnes, någonting som vi inte har pratat om än är ju livsstilsfaktorer.
Ja, det var min nästa fråga. Men jag vill bara klämma in här för att du sa ju så tydligt svaret på min egentligen nästa fråga som var så här, som det är faktiskt flera lyssnare som har skickat. Varför pratar inga IVF-läkare om hormonnivåerna på östrogen och progesteron? Borde väl undersökas vid en fertilitetsutredning. Har man en brist kanske man kan bli gravid spontant utan IVF, eller?
Du tänker då om man skulle haft en östrogenbrist. Om
man antar att
om man har det kan man ju naturligtvis ha om man har en störning, det som mellan hypotalamus och hypofys. Som man till exempel kan få om man har varit väldigt deprimerad, om man är underviktig, om man har tränat hårt. Då kan man få låga östrogennivåer, men då har man också låga FSHLH, de här andra hormonerna från hypofysen är låga.
Ägglossar inte.
Och ägglossar inte.
Så att man, det finns andra indikationer då i utredningen som gör att man i sånt fall skulle titta på det här.
Ja. Progesteronnivåer kan man ju titta på då om man har ägglossat, men om man inte har ägglossat finns väldigt eller jag kan säga för vad jag vet i alla fall så finns det ju inget om man har. Om kvinna A har lite lägre progesteron efter hon har ägglossat än kvinna B, att man på något sätt skulle kunna tillföra progesteron utifrån för att öka hennes chans att bli gravid. Det, mig vetligen, finns inga sådana studier. Mm. Eller som har visat det i alla fall. Mm.
Men sen när man gör en IVF, då tillför man progesteron för att hjälpa livmodern att behålla embryot.
Ja, fast det gör man ju på grund av att man har sämre gula kroppar eftersom man har varit inne och vad kan man säga?
Mäckat lite.
Ja, mäckat lite. Jag letade efter ordet där. Det var ett bra ord. Man har mäckat lite, precis.
Alltså med den naturliga cykeln.
Ja, precis.
Mm. Hur mycket påverkar livsstilsfaktorer? Alltså jag tänker kost och vikt och träning och...
Ja, vikten. Mm. Vikten påverkar ju. Så att det är, man ska vara normalviktig. Så man får ju inte väga för lite. Och inte heller för mycket. Så att man ska ju ha ett så normalt BMI som möjligt.
Och vad är det exakt ett lågt eller ett högt BMI påverkar?
Förmågan att bli gravid, chansen att bli gravid. Kanske inte känns någon ägglossa, då måste man väga rätt mycket eller ganska eller lite. Men man har också en ökad risk för missfall om man är stor. Så det är mycket man kan göra själv, och är man väldigt stor då inträder ju kroppens försvarsmekanismer, då är det ju inte tänkt att man ska bli gravid. För då är det ju väldigt stora risker med att vara gravid, framförallt för barnet men även för mamman, den blivande mamman.
Och sen kan det också vara, om jag tänker i en IVF-situation, så om man är för överviktig så kan det bli riskabelt när man ska plocka ägg och så, att det är svårt att komma åt.
Själva ingreppet är svårt.
Ja. Alltså. Men det viktigaste är nog för sig själv, men framförallt för det barn man ska bära, tycker jag att man ska inte bli gravid om man är väldigt stor. För man ökar risken för hjärtmissbildningar till exempel hos barnet, att barnet blir för stort eller för litet. Och man har ju väldigt svårt att undersöka med ultraljud under en graviditet om kvinnan är väldigt stor.
Men för att jag får ju väldigt mycket mejl från patienter som är ju så här precis över BMI-gränsen. Och som ju inte själv upplever sig som överviktiga och inte kan förstå varför de inte kan få hjälp. Vad säger vi till dem?
Och då pratar vi om IVF och BMI 30 eller IVF och BMI 35.
Alltså det är ju olika i olika landsting,
ja, de flesta
då.
Men landsting
några
har ju 35.
Är ju 30 och några är 35.
Mm. Ja. Och man ligger precis över.
Ja, eller att man ligger precis på, eller man får i alla fall avslag från.
Nej, men om vi pratar om BMI, vi säger att om man har BMI 36.
Mm.
Och det är ju, men det är ju vad landstinget har bestämt.
Ja,
och då det är ju så att du får ju inte ha fyllt 40.
Mm.
Så att det är ju inte så att din chans att bli gravid är kanske så himla mycket sämre om du är 39 år och 9 månader eller om du är 40 år och 2 månader. Men det är ju landstinget har bestämt så här för vissa ålder och BMI.
Mm.
Ja, och då får man förhålla sig till det.
Mm.
Men sen är det just vad det gäller om man ligger BMI, vi säger man, och har någon som har BMI 36.
Mm.
Då kanske man ändå, för att det, då är man för stor för att bli gravid. Man har ökade risker med graviditeten. Det tycker jag är, vi kan säkert hjälpa till med en graviditet.
Mm.
Men man måste ju tänka på barnet också. Och då kanske man, det kan vara det här gyllene tillfället att gå ner de här 5% som gör att väldigt mycket metabolt, alltså med ämnesomsättning och sånt i kroppen, är till det bättre och till det bättre för hela personen.
Mm.
Och jag tycker inte man ska vara rädd att prata om det. Om någon ligger högt i blodsocker är man ju inte rädd att prata om det. Varför ska man vara rädd att prata i om man väger lite för mycket?
Mm.
Det måste man också kunna prata om.
Mm.
Och inte, det är inget... Det gör man inte för att vara elak eller för att skambelägga någon eller så. Det kan ju vara något man behöver ha hjälp med faktiskt.
Mm.
Till dem säger du, tycker jag, att man ska försöka få hjälp med att gå ner i vikt.
Mm.
Eller gå upp i vikt om man ligger under.
Okej, nu är vi klara med fertilitetsutredningen. Och då landar man väl i olika tillvägagångssätt då?
Mm.
Alltså antingen gå hem och ligg mera.
Mm.
Eller hur, det skulle ni väl kunna ordinera?
Absolut.
Rent teoretiskt.
Ja, det gör vi ofta.
Och sen om man ska gradera dem på olika nivåer, om man ens gör det, då är väl det första insemination. Graderar ni ens så eller?
Nej, insemination, det brukar vi väldigt sällan rekommendera. Om du tänker att det är ett par.
Ja, jag tänker generellt att det är en typ av behandling.
Om det behövs donerade spermier och det är en kvinna med förutsättningar, så är ju insemination ett första steg.
Men ni
steg
gör ofta väldigt sällan insemination på
du
par.
Du menar
alltså
makeinsemination?
Mm.
Finns inget visat att om paret kan ha sex själva, att det ökar deras chanser att bli föräldrar.
Mm. Intressant.
Mm.
Alltså även om man då hormonbehandlar och styr ägglossningen och så.
Mm. Är det bra spermier i det paret, då kan de lika bra försöka själva.
Ja.
Lärde jag mig någonting nytt? Ja, vad intressant. Det är alltså bara om man är ensamstående som det är aktuellt med insemination.
Ja, eller om man har svårt att genomföra samlag.
Eller samkönade par.
Ja.
Ja, såklart.
Mm. Mm. Så att vissa heteropar så kan det vara lämpligt.
Ja.
Men det är sällan vi gör det faktiskt.
Väldigt sällan.
Mm.
Jag kom på en superbasic grej som jag hoppat över nu. Och nu drar jag den, får ni säga om jag säger rätt eller fel. En insemination är ju alltså att man bara för in. Det är som ett ligg hos läkaren, brukar jag säga. Nej, det gillade
vi
inte.
Det gillade vi inte. Alltså det, nej.
Oh, vilka skeptiska blickar jag önskar ni hade kunnat se. Då lämnar jag över till er istället. Berätta, vad är en insemination och vad är en IVF rent medicinskt?
En insemination, då för man in spermierna i kvinnans livmoder. IVF, då, och hon ägglossar av sig själv.
Mm.
Så det sker in i kroppen.
Mm.
Spermierna prepareras utanför kroppen och då vanligtvis är det donerad och någon enstaka gång partnerspermier. Mm. IVF, då får man plocka ut äggen utanför kroppen. Man plockar ut äggen från hennes äggstockar. Mannen lämnar spermier. Och ägg och spermier träffas i ett laboratorium, kan man säga. Antingen får de sköta sig själva eller så stoppar man in en spermieägget för att underlätta.
Så kallad ICSI.
ICSI, precis.
Mm. Makespermier eller donatorspermier.
Eller donatorspermier, precis. Mm. Nej, men alltså så egentligen kan man säga att när man har gjort en utredning, om allting då är, verkar vara som det ska, då kan det vara att man ska avvakta, beroende på hur länge de har försökt. Men då kan man ju avvakta. De har ju stor chans att kunna bli föräldrar alldeles av sig själva. Ägglossar inte kvinnan, då kan man hjälpa till med ägglossningsstimulering, antingen med tabletter eller med hormonsprutor för att få henne att ägglossa, och de fortfarande har sex hemma själva. Då behöver man inte blanda in någon insemination eller så. Det klarar de av själva. Eller så är det IVF. Så att, och är det inget inget med ägglossningen och inget med spermierna, då är det ju IVF om man ska göra någonting. Då hjälper det inte att liksom på något sätt inom situationstecken förstärka hennes ägglossning eller så. Det har man inte kunnat visa.
Nej. Och gör vi ägglossningsstimulering så brukar vi ju följa med ultraljud.
Ja, det är
så
riktigt.
Och då kan vi ju rådgiva om bästa tänkbara tajming.
Just och då de blir det en pågående process hela tiden.
Då vinner vi ju ingenting på insemination.
Nej.
Just det. Och också så ser vi till då förhoppningsvis att det inte blir mer än ett barn i taget.
Just det. Men om du ändå inte lever i en heterorelation utan om man är ett samkönat par eller ensamstående eller självstående som jag ju tycker om att säga. Då kan man ju tänkas behöva hjälp av en spermadonation och då blir ju insemination aktuellt.
Absolut.
Om man har allt ser bra ut. Men då tillkommer det en utredning. Eller vad kallar ni det för?
Du menar inför donationsbehandlingar?
Ja.
Ja, då gör vi alltid det som kallas för särskild prövning eller psykosocial utredning.
Ja.
Och det måste vi göra.
Och vad ingår i den?
Syftet med utredningen är att vi ska försöka förutspå att ett barn kommer att växa upp under goda förhållanden.
Och det, utifrån barnets perspektiv?
Ja, just det. Och då brukar vi ofta ta hjälp av beteendevetare, eller vi gör det alltid, ska jag säga. Det står i lagen att läkaren bestämmer, men med fördel kan ta hjälp av en beteendevetare, och det gör vi ju. Vi samarbetar med beteendevetare. Det kan vara psykologer och kuratorer. Så det brukar vara 2 timmars samtal med psykolog vid 2 tillfällen faktiskt, där man pratar om allt ifrån psykisk hälsa till nätverk, till hur man ska tackla om man, barnet blir sjukt eller man själv blir sjukt, hur pass bra uppbackning man har och så vidare. Ekonomi är särskilt viktigt om man är ensamstående. Så att det är många delar i det här. Ekonomi och nätverk, psykisk hälsa är kanske de viktigaste byggstenarna där som vi ska ta ställning till.
Och sen har ni som läkare då en diskussion med den beteendevetaren?
Ja, de brukar skriva ett intyg, och är det något tveksamheter så ringer vi ju alltid och pratar. Och det är bilateralt. Alltså det här är, en del kan känna sig lite kränkta eller sådär, varför ska jag när ett par som har egna spermier i paret inte behöver göra det här? Men jag brukar förklara det med att det är också av hänsyn till, det är såklart för barnet, och det här kanske man skulle göra på alla, men det är också av hänsyn till donatorn. För att om du Silla vill ge bort dina ägg till någon så kommer ju du ju känna förstås att det är lite viktigt att vi är noga med vem som får det, att det blir ett barn som kommer att växa upp under goda förhållanden. Det är ju jätteviktigt, skulle vi förlora våra donatorer. Och donatorerna går också igenom en sån utredning. Den ser lite annorlunda ut då, för de ska inte bli föräldrar. Men att de förstår vad de ger sig in i, vad det kan innebära att bli uppsökt av ett donatorbarn om 20 år eller så. Så att det är åt båda hållen. Det ska ju vara en bra person som också ger bort sina spermier eller ägg. Så att det är åt båda hållen. Och när man lägger fram det på det viset så brukar de flesta acceptera det. Och sen brukar jag också tipsa om inför psykologsamtalet att passa på och ta upp saker som man är rädd för eller som man är orolig för, eller passa på, nu sitter ju en expert där, ta upp och prata om det.
Jag upplever att väldigt många är otroligt nervösa för de här samtalen i förväg, och sen så får de ut jättemycket av att de har haft samtalen. Så det ska man ju komma ihåg, att det är ju en stödfunktion, eller vad man ska säga. Men de som då inte blir godkända, som jag upplever, handlar oftast om någon form av psykisk ohälsa eller historik av psykisk ohälsa.
Ja.
Vad ska vi säga till de patienterna?
Om man får avslag då, eller vad man ska kalla det för, det behöver inte vara för alltid. Det kan ju vara att livet ser ut på ett visst sätt just nu och att det kan ordna till sig senare. Och då är man ju välkommen tillbaka för en ny bedömning.
Bra poäng. Mm. Jag vill ju nu, med anledning av det här med donationsveckan, nu handlar vi ju inte mycket om donationer, men jag undrar, när kommer ni göra er första dubbeldonation?
det vet jag faktiskt inte. Men det skulle ju kunna bli när som helst. Spermier har vi ju. Äggdonatorer håller vi ju på utreder nu. Vi har ju startat en egen ägg- och spermabank inom Livio. Livio egen spermabank. Så att det pågår
så
ju...
Så spännande ju, tycker
jag.
Mm.
Så det pågår ju rekrytering på nästan alla kliniker. Mm. Inte Sophiahemmet, men i övrigt så är det rekrytering på alla kliniker.
Vi har faktiskt färdiga donatorer på flera kliniker.
Mm. Ja, Malmö har vi någon klar.
Ja, Göteborg har vi också.
Flera
stycken färdiga.
Så vad är det som hindrar er?
Vi har färdiga godkända donatorer har vi, fast vi har inte börjat behandla ännu.
Nej. Dubbeldonation. Egentligen så har vi ju tillstånd för att göra dubbeldonation, men vi...
Just nu har jag ingen patient faktiskt som väntar på dubbeldonation.
Inte,
vi har
inte
sådana som väntar på äggdonation, men inte dubbeldonation.
Jag trodde det var så att ni väntade på Socialstyrelsens riktlinjer och därför inte kunde göra.
Nej, inte när det gäller dubbeldonation egentligen. Ja. För där finns det riktlinjer. För det finns riktlinjer för äggdonation och det finns riktlinjer för spermadonation. Så det är egentligen inga tveksamheter kring det. Det är kring embryodonation.
Ja,
det finns en del tveksamheter.
Sen så kommer det kunskapsstödet för dubbeldonation kommer ju att komma säkert ganska snart.
Mm.
Men embryodonation, det kommer att dröja.
Mm. Mm. Men dubbeldonation känns inte för oss.
Vad tycker ni om embryodonation?
Tycker du?
Jag tycker det är en väldigt svår fråga.
På många
jag tänker
sätt.
Så här, min klinik i Sankt Petersburg till exempel har ju sedan länge övergett det.
Ja.
Och tillverkar ju istället dubbeldonationsembryon som man får adoptera.
Mm. Ja, tror jag.
Jag tänker, det är en svår... Om vi ska gå in på det så det kan vi prata flera avsnitt om bara embryodonation. Anna-Karin och jag har varit med på ett möte på Socialstyrelsen förra veckan där vi har diskuterat det här, en workshop. Mm. Och det, ju mer man pratar om det, desto svårare blir det nästan.
Mm.
Det svåraste frågan kanske är att om ett embryo doneras och det blir ett barn, så kommer det barnet att ha antagligen då genetiska helsyskon, så att säga, i en annan familj. Det finns fördelar också med det, och den stora fördelen som jag ser är att det är ont om äggdonatorer och här finns det fina embryon som vi skulle kunna använda så att många fler skulle kunna få hjälp. Men det är det där lite knepiga med att paret eller den ensamstående som donerar kanske redan har ett barn som blir ett helt genetiskt syskon.
Och nu är vår tid slut.
Redan?
Ja, och då har vi ändå pratat jättelänge. Och vi har som vanligt inte hunnit få med ens hälften av det jag hade tänkt. Men jag tycker ändå vi har verkligen fått med massor. En grundkurs i fertilitet. Tack snälla Anna-Karin och Camilla för att ni kom
hit.
Som varje gång får jag säga att ni får snart komma tillbaka eftersom vi inte hinner prata klart. Och till alla lyssnare, kom gärna med tips om vad vi ska fortsätta prata om under temat Back to Basics. info@jagvillhabarn.com. Tack och hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.